den här predikan har jag satt tema på, möten med Gud förvandlar. Och det är ett viktigt tema, tänker jag. Men apropå andra viktiga saker så har jag börjat hålla på ett nytt lag. Sista månaden har det hänt någonting i mitt liv. Och det är härligt. Men ni som är Älvsborgssupportrar, ni får väl hjälpa mig och inviga mig lite mer i det här. Jag har ännu inte varit på plats och sett laget, men jag har sett dem på tv och internet. Men det hoppas vi blir annorlunda framöver. Det är nästan som en prästkrage här, men den lägger vi undan. Ibland när jag har samtalat med församlingsledningar och andra personer om vad som är verkligen viktigt i en kristens liv, så märker jag att det finns en ganska stor samstämmighet kring att det här med att möta Gud på ett personligt sätt, det är väldigt viktigt. Ett livsförvandlande möte med Gud, det kan verkligen förändra allt. Och med stor respekt för att vi är olika som människor, att vi möter Gud på olika sätt, så skulle jag ändå vilja lyfta fram det här perspektivet av hur viktigt det är med att få ett personligt möte med Gud. Det kan få alla att blomma ut som människor och som kristna. Och vi läser i Bibeln om många Guds kvinnor och Guds män som var med om minst ett, men kanske många gånger flera starka gudsmöten som förvandlade deras liv. De fick en ny bild av vem Gud är, men även en ny bild av sig själva, och många gånger fick de en ny identitet. Och många gånger så förstärkte det här gudsmötet och uppenbarelsen från Gud deras liv, karaktär, kallelse och sändning i världen. Det blev ofta starkt positivt livsförvandlande, och det gav dem kraft, det gav dem gudomlig ledning och satte dem i funktion för att utbreda Guds rike. De började vörda och älska Gud på ett nytt sätt. Och så här har det varit, inte bara på Bibelns tid utan under hela kristenhetens historia, och så är det även idag. Och därför så känner jag mig idag lite ledd att fokusera på just det här i min välkomstpredikan. First things first, på svenska det viktigaste först. Det är en sån här lite känd viktig tes inom managementteori, att man ska fokusera på det som är viktigast först. Och jag tror att jag behöver det, och jag tror att vi behöver alla stanna upp ibland och ofta faktiskt och fundera över vad är det som är riktigt viktigt i livet. För vi blir bombarderade av olika tankar och impulser och idéer hela tiden. Och då är det viktigt att ha liksom kompassen inställd åt rätt håll. Och jag skulle vilja påstå att det är väldigt viktigt att ofta och uthålligt söka Jesus och Gud i bönen, i lovsången, i Bibeln, i ordet och på andra sätt för att få möta honom och lära känna honom. Och jag har läst lite på Ekumeniakyrkans hemsida. Det är väl ett plus här för att komma in lite i det här. Och då så står det faktiskt så här att Ekumeniakyrkans vision här i Sverige är en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar dig, mig och världen. Jag tycker det var väldigt bra. En väldigt bra vision. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar dig, mig och världen. Observera att du och jag enligt den här visionen behöver bli förvandlade för att vi sen i vår tur ska kunna vara med och förvandla världen. Det börjar med mig, det börjar med dig. Och jag hörde någon person någon gång få en liten vision från Gud. Den här personen bad om att det skulle bli väckelse. Jag tror att många människor har gjort det inom historien. Men då så upplevde den här personen att Gud sa till henne att rita en rund ring på marken. Då gjorde hon det. Och så upplevde hon att Gud sa, ställ dig i ringen. Och så ställde hon sig i ringen. Och så upplevde hon att Gud sa, där innanför den ringen behöver väckelsen börja. Ja, jag tycker det är en lite kul bild och den är tänkvärd. Men det är väl så lite på något sätt att Gud behöver röra vid mig och dig först för att det ska kunna hända någonting även runt omkring oss. Och vi ska börja med att titta på ett sånt möte här idag när Mose, en av de kanske största gestalterna i Gamla testamentet, får möta Gud vid den brinnande busken. Och jag vet att många har hört den här berättelsen och den har hört berättas i söndagsskolan. Men jag skulle vilja att du försöker idag att blunda och lyssna på den som om det är första gången du hör den här berättelsen. Från Andra Mosebok, det tredje kapitlet, vers 1-6 här. Jag läser från Svenska Folkbibeln 15. Mose vallade fåren åt sin svärfar Jetro, prästen i Midjan. En gång drev han fåren till andra sidan öknen och kom till Guds berg Horeb. Där uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga och slog upp ur en buske. Han såg att busken brann av elden utan att busken brann upp. Då tänkte Mose, jag måste gå dit och se den underbara synen. Varför busken inte brinner upp. När Herren såg att han kom för att se efter ropade Gud till honom i busken. Mose! Mose! Han svarade, här är jag. Då sa Gud, kom inte närmare. Ta av dig skorna för platsen där du står är helig mark. Och han sa, jag är din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Då dolde Mose ansiktet för han bävade för att se på Gud. Sen fortsätter jag att läsa i vers 11. Men Mose sa till Gud, vem är jag att jag skulle gå till farao och föra Israels barn ut ur Egypten? Han svarade, jag ska vara med dig. Och här är ditt tecken på att det är jag som har sänt dig. När du har fört folket ut ur Egypten ska ni hålla gudstjänst på detta berg. Då sa Mose till Gud, om jag kommer till Israels barn och säger till dem, era fäders Gud har sänt mig till er och de frågar mig, vad är hans namn? Vad ska jag då svara dem? Gud sa till Mose, jag är den jag är. Och han fortsatte, så ska du säga till Israels barn att jag är har sänt mig till er. Det här är ju, jag läste inte hela texten, det är ett långt textavsnitt och jag valde ut lite valda delar här. Men Mose känner sig säkert ganska misslyckad i den här situationen. Vi vet att han ville hjälpa sitt folk, men han blev förkastad av dem. Han gjorde det i egen kraft och det togs inte väl emot. Och dessutom så dödade han egyptier i den här vevan också. Han har flytt och lever nu som flykting i öknen eller i ökentrakter där han försöker bygga upp en ny tillvaro. Och man kan tro att han mår antagligen inte så bra. Han har säkert tagit en hel del skada av det som har hänt. Antagligen, och det märker man ju också i den här samtalet med Gud, att han har en ganska dålig och låg självkänsla. Men det är det som är så fantastiskt, att där möter Gud honom. När han känner sig svag och misslyckad, då kommer Gud och möter honom. Och förvandlar hans liv på ett fantastiskt sätt. Och jag tror att det här är en liten bild av också hur det ofta är i våra liv. Gud vill möta oss där vi är. Ibland tänker vi att om jag bara blir sån eller gör så, då kommer Gud att möta mig. Men jag tror att Gud, han är redo att möta oss precis där vi är med den kanske tunga situation som vi befinner oss i ibland. Eller mitt i vardagen där vi lever vårt liv. I vårt kanske lite röriga liv. Det finns en nyfikenhet hos Mose också. När han ser att den här busken inte brinner upp. Jag tycker det är lite spännande med Mose att han är nyfiken. Och jag tänkte att jag hoppas att jag får vara nyfiken på samma sätt som Mose är här. Och jag tror att det är viktigt i livet att vara nyfiken. Nyfiken på Gud, det allra viktigaste, men nyfiken på livet överhuvudtaget. Då kan man lära sig mycket. Och då har man möjlighet att kunna utvecklas andligt också. Det finns alltid en fara när man blir färdig och tycker att man kan allting som människa och som troende. Nyfikenhet och en längtan efter Gud är jätteviktig för andlig utveckling. Och om vi tittar lite vad som händer i det här sammanhanget så är det ju intressant att se att Gud är ganska tydlig ändå i den här uppenbarelsen av sig själv. Jag tror att många av oss kanske önskar att vi fick vara med vid en brinnande buske någon gång. Jag vet inte, är det någon mer än jag som har önskat att man fick vara med om något sånt här lite extraordinärt? Och det händer att man får vara med om det, men inte alltid kanske. Men hur som helst så tror jag att Gud kan möta oss också i det mer vardagliga, i det lilla också. Även när det inte kanske är brinnande buskar eller eldskrift på väggen. Och det är så fint också här att redan här initialt så byggs det en väldigt fin relation. Jag tror att Gud längtar efter att på samma sätt som han talar till Mose få föra en dialog med oss. Att få prata med oss och få vara personlig och bjuda in oss till en nära personlig relation. Och det är då jag tror också att det kristna livet blir roligt och meningsfullt när man känner att det blir den här personliga relationen. Och det är inte alltid enkelt. Ibland kan man uppleva tystnad från Gud och så vidare. Och det kräver en hel del för att utveckla en sån här relation. Men det är så vackert i det här mötet som Mose har med Gud. Hur de samtalar med varandra. Och sen många gånger i livet så har sen Mose väldigt spännande samtal med Gud. Det vet vi. Och när Gud ser att Mose närmar sig busken, då så börjar han tala med honom. Då börjar han att interagera. Och jag tror att det är lite så, det här är också en bild på det andliga livet som vi får här, att Gud är en gentleman. Han oftast i alla fall väntar in vårat gensvar. Han pockar på oss och sen väntar han in vårat gensvar. Och när vi gensvarar, då så kommer det mera. Och så ser man väldigt tydligt i den här bilden att det är. Men här blir det också så att Gud säger, kom inte närmare för du står på helig mark. Och det är också en lite intressant sak som vi kanske i dagens läge kan ha lätt att tappa bort med Gud. Att han är en helig Gud. Vi blir ofta väldigt kramiga med Gud nu för tiden och det är jättebra. Jag själv tror att vi behöver få känna den här närheten, kärleken och omfamningen från Gud. Men vi behöver också förstå att Gud är en helig Gud som man bör ha respekt för och ha en vördnad inför. Och det var ju väldigt tydligt i Gamla testamentet. Men det är också viktigt idag att vi förstår att Gud är en helig Gud. Och det gör också att han blir spännande på ett helt annorlunda sätt. Han är så annorlunda mot allt annat. Och vi ser också den här lite osäkerheten som är så tydlig hos Mose. Att han känner sig osäker på om han ska klara av det här uppdraget för han får från Gud. Men då är det så vackert också att Gud säger att jag är den jag är. Du kan lita på mig. Jag är Gud. Jag kommer finnas med dig. Jag kommer gå med folket. Och så är det i våra liv också. Vi kan alltid lita på Gud när vi svarar ja på hans kallelse, så går han med oss. Han bor till och med i oss. Det är helt fantastiskt. Elden kommer fram i den här berättelsen. Och det är ju väldigt spännande, för genom hela Bibeln så kan vi se att elden har en ganska tydlig funktion i det andliga livet. Det är en tydlig symbolik med Guds eld. Vi har det med Elia och eldsvagnen. I Nya testamentet så finns det många bilder av att Gud vill att vi ska få ha brinnande hjärtan, att elden ska liksom brinna inom oss. Det är en vacker bild på den helige andes verk i oss. Att vi ska vara brinnande i anden. Johannes döparen talar om att vi ska bli döpta i den helige ande och eld. En ganska stark bild. Det är tydligt att Gud älskar den här bilden på hur relationen med honom ska vara. Att det ska brinna, det ska vara levande, det ska vara varmt. Vi har det även hos Emmausvandrarna som säger så här i Lukas evangeliet 24:32. Brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade skrifterna för oss. Vi har det i Romarbrevet 12:11 där det talas om slappna inte i river, håll er brinnande i anden, tjäna Herren. Att vara brinnande i anden, det betyder att man låter den helige ande inspirera och driva ens handlingar och att man inte faller tillbaka i likgiltighet och passivitet. Men det är ett andens verk. Det är någonting som man inte kan pressa fram själv. Utan det är någonting som Gud gör när han fyller oss med den helige ande. Och låter elden få brinna. Så har vi eldslågorna över allas huvuden i församlingen på den första pingstdagen. Det är också en väldigt dramatisk bild. Hur Gud uppenbaras genom elden på det sättet. Och hur hela församlingen där blir en profetisk församling. När elden får drabba dem. Den helige ande får fylla dem. Men elden ger också kraft, värme och ljus. Och enligt Bibeln så renar den. Och det här är en bild på den helige ande. Att han har en sån här effekt i våra liv. Och om vi tittar då i Apostlagärningarna 2 på den första pingstdagen. När Gud fyller sin församling med anden så finns elden där. Och det är ju en otroligt stark bild att alla fick en eldslåga över sig. Det var liksom en tydlig symbol för att nu bodde Gud i hela sin församling. Det brukar man ju kalla för församlingens födelsedag, den första pingstdagen. Och det är ju en väldigt viktig symbol där att Guds ande finns hos oss allihopa och han vill brinna i oss. Och i det här sammanhanget så träder ju också Petrus fram och talar till allihopa och förklarar vad som har sagts några hundra år tidigare av profeten Joel. I vers 16-18 i Apostlagärningarna 2 så står det så här. Nej, detta är det som är sagt genom profeten Joel. Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, era unga ska se syner och era gamla ska ha drömmar. Jag över mina tjänare och tjänarinnor ska i de dagarna utgjuta av min ande och de ska profetera. Här förklarar Petrus att någonting fantastiskt har hänt då, att hela församlingen har blivit fylld med den helige ande och förväntas också få leva i den välsignelsen och nåden framöver. Och inte bara det, utan de ska också bli en församling som är profetisk. Där man kan ha det här personliga samtalet med Gud som Mose hade. Där man bjuds in till att ha den helige ande i sig och kunna tala med Gud. Kunna uppfatta Guds tilltal och ledning på ett personligt sätt. Och det är ju det som är så fantastiskt med att vara kristen, att det blir så personligt. Det finns en sån personlig inbjudan från Gud och också att vi ska kunna betjäna varandra med andens gåvor som rör det profetiska. När andens eld får röra vid oss så blir mycket bra och rätt i våra liv. Hur skapar man då möjligheter för det här gudsmötet? Ja, jag tror att vi många vet om de här vägarna. Bönen och Bibeln är ju väldigt viktiga. Vi har fått dem som en gåva från Gud för att Gud ska kunna tala till oss och att vi ska kunna ha gemenskap med Gud. Och det är så skönt också att ibland kan man känna att det kan låta lite kravfyllt kanske när man pratar om bönen och Bibeln och så. Men jag har faktiskt upptäckt ibland att det är en väldigt skön vila i att när man kanske är trött och lite utmattad att kunna dra sig undan och bara på ett ganska lugnt sätt få vara med Gud, umgås med honom, läsa kanske saltarsalmer, sjunga lovsångstexter som man tycker om och umgås med Gud och bara få vara med honom och njuta av närvaron tillsammans. Det kan vara väldigt avslappnande också. Det behöver inte vara så kravfyllt som vi kanske ibland kan uppfatta det som. Det ger liv, det ger kraft, det ger liksom en underbar väg framåt när vi får upptäcka den underbara gåva som bönen och ordet är. Den lyssnande bönen är viktig. Jag var inne lite på att Mose hade en väldigt nära relation med Gud. Han talade ansikte mot ansikte, står det. Och vi som Guds församling i Nya Testamentet, vi har fått en helig ande så att vi också ska kunna ha den här nära relationen och uppfatta Gud. Och i Johannes evangeliet, det 14 kapitlet, vers 26, så står det så här. Johannes 14 och 26. Men hjälparen, den heliga ande som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Visst är det härligt? Tänk att han är vår hjälpare, den heliga ande, och han ska lära oss allt och påminna oss om allt som Jesus har sagt. Det är ju ganska heltäckande, kan man inte säga det? Allt. Det är väldigt heltäckande. Det känns ju skönt att Gud har gett oss det här löftet, att han vill tala på det här sättet. Det ligger en utmaning i det givetvis, att kunna uppfatta de här signalerna. Men intentionen från Gud är väldigt tydlig. Gudsmötet kan ske på många olika sätt. Dels när vi får möta Gud så vill vi dela vidare det vi har fått. Och när vi gör det så kan det bli ett nytt möte för andra människor, ett gudsmöte. Jag tänkte jag skulle berätta om en sån situation, en av mina starka upplevelser i livet. Jag fick uppleva där verkligen hur Gud både mötte mig och mötte andra människor på ett fantastiskt sätt och mina vänner. Jag brukar regelbundet ha gjort de sista 10 åren i alla fall, varit med och evangeliserat på hälso- och harmonimässor. De kallas för New Age-mässor, för det är lite av den karaktären på dem, där människor också söker i nyandlighet och så. Och jag har varit i Stockholm många gånger, ett par gånger om året. Och där har jag tillsammans med en grupp kristna syskon delat ut böcker, samtalat med människor om tro, men också erbjudit förbön till människor som längtar. Vi har kallat, ibland har vi fått kalla det för, kanske inte sätter upp en skylt att vi har förbön här, för de är inte så vana vid sånt i de här kretsarna, utan man får kalla det något annat. New Testament healing kallar vi det en gång och sådär. Och det funkade bra, det tyckte de rätt jättespännande. Så får man liksom förklara då att det är Jesus vi ber till här. Så, ja, honom tror vi på, säger de. Så tror de på många andra gudar också. Men hur som helst, det är väldigt spännande att vara i de här sammanhangen. Och jag har verkligen sett att det finns en stor längtan hos människor där efter att få, efter andlighet och andligt sökande. Och faktiskt en stor öppenhet för Jesus och det han har att erbjuda också. Och vid ett tillfälle så hade jag fått ansvar för ett seminarium där jag skulle undervisa. Vi var i ett rum där och jag skulle undervisa då lite om Jesu kärlek och Jesu försoningsgärning och hans uppståndelse och lite om att han kan hela och hjälpa oss människor. Och vi formulerar de här seminarierna så det ska låta bra. Så att folk ska komma. De har ju massor med andra seminarier att välja på också. Så det kan ju mycket till att de ska komma dit. Men den här gången hade det kommit en grupp i alla fall. Och vi var jätteentusiastiska vi som skulle hålla i det. Samtidigt så kände vi oss väldigt små. Och liksom, man känner sig väldigt ödmjuk när man är i det här sammanhanget också. Som ni förstår. Men det var väldigt roligt och jag började dela där inför den här gruppen lite om vad Gud hade gjort i mitt liv och lite om vem Jesus är och så vidare som jag talade om här. Och jag hade några vänner med mig och vi försökte vara lyhörda för Guds ledning där och lyssna in om vad Gud ville göra. Och vi upplevde att Gud gav oss lite ledning om att han ville hela människor som hade några olika kroppsliga yttre svagheter. Det som man brukar kalla för kunskapens ord. Så när jag hade och vi hade undervisat och vittnat där så frågade vi om det var några som hade de här problemen. Det var bland annat så hade vi upplevt att det var någon som hade problem med knäna då. Så vi trodde att Gud ville hela så det sa vi. Och då var det en man där som var väldigt tydlig och gav sig till känna. Ja, men jag har ont i mitt knä, sa han också. Så tog han och visade fram sitt knä och då såg vi att det var uppsvullet. Ena knät var väldigt uppsvullet så det stramade kring byxan. Det var tydligt att han hade ett problem där. Och han hade en krycka bredvid stolen så man förstod att han hade gått dit med en krycka då. Och så frågade vi om vi fick be för honom och det gick bra. Så vi var några stycken som bad med handpåläggning då för honom och det fantastiska hände att han säger ja, men det känns annorlunda, så det känns bra. Så han ställde sig upp där och vi såg också att byxan hängde nu liksom löst. Så att det måste ha hänt någonting. Så att han berättade då att ja, men det känns bra. Mitt knä känns bra, sa han. Och han ställde sig upp och testade det så där. Och atmosfären i rummet ändrades kan jag säga. De andra blev jättenyfikna också. De andra som var med deltagare på seminariet. Man såg hur deras ögon blev stora och det blev en väldig entusiasm där. Och han sa att ja, men det känns som att det har hänt någonting. Jag känner mig bra nu i knät. Då fick vi be för andra och även de fick uppleva en tydlig förbättring eller att de blev helt friska. Så det var en fantastisk upplevelse att få vara där och se Gud verka på det sättet. Och mot slutet av den här samlingen hade jag ju tänkt att jag skulle ha, som jag brukar ha då, en liten inbjudan för de som ville ta emot Jesus som sin herre och frälsare. Vi brukar alltid ha det i slutet så. Men det var en kvinna där hon var så ivrig så hon kunde inte vänta så. Jag vill ha den där Jesus, ropa. Hon avbröt mig mitt i att jag pratade. Så hon var väldigt hungrig på att hon ville ha Jesus. Men till slut så fick hon som hon ville också. Så att vi gjorde en sån här inbjudan då till de som var där. Och frågade om det var några som ville ta emot Jesus i sitt hjärta. Och ha honom som sin herre och frälsare. Och jag försökte också förklara lite givetvis vad det innebär att leva som en Jesu efterföljare och vara kristen. Vi är noggranna med det. Och då var det faktiskt så att alla där i rummet räckte upp handen och sa jag vill ha Jesus. Så de ville bli med i den här överlåtelsebönen. Så det var en fantastisk stund och jag fick nåden att leda alla de här personerna då i en överlåtelsebön till Jesus. Ja, det var en fantastisk upplevelse och man är så glad att man får vara med om sånt. Sen tog vi hand om de här nya syskonen och försökte hjälpa dem på bästa sätt vidare med mentorer och annat för att de skulle kunna få en bra start på sitt kristna liv. Men där hände något fantastiskt. De här personerna fick möta Jesus. De upplevde Guds närvaro, hans kraft, hans helande, några av dem. Och de tog emot Jesus. Och vi som var hans tjänare i all ödmjukhet och enkelhet och all ära till Herren för det som hände där, för det var hans verk helt och fullt. Han som ska ära för det. Vi fick ju också möta Gud och bli väldigt uppmuntrade av att se vad Gud gjorde. Och det är det som är så fantastiskt när Gud verkar, att han verkar ofta i flera led. Han låter oss som sina tjänare få uppleva hans nåd. Han låter andra människor få smaka på hans närvaro och på det sättet växer Guds rike och går vidare. Men det är också så att för att Gud ska kunna verka i våra liv så behöver vi släppa till honom. Och jag skulle bara vilja avsluta med det här att Gud säger så här i Uppenbarelseboken 3:20: se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Observera, om någon öppnar dörren, säger Gud. Det är upp till oss om vi är beredda att öppna upp för Gud. Låset sitter på insidan av vår hjärtas dörr. Det är vi som väljer att öppna. Och han är en gentleman, han tränger sig inte på. Han är en gentleman som vill verkligen att vi ska få ha vår fria vilja att göra som vi vill. Men det är ett stort ansvar för oss att våga släppa taget. Och det är viktigt, tror jag, att vi vågar släppa kontrollen om vårt liv, över vår ande, själ och kropp, till den helige ande om vi vill komma närmare Gud. För att möjliggöra för honom att röra vid oss, tala till oss och verka i våra liv. Jakob säger så här i Jakobs brev 4:8: närma er Gud så ska han närma sig er. Det är vi som har ett val att göra där. Och jag skulle vilja skicka med en liten utmaning till oss alla här. Och jag ska själv försöka leva i den här utmaningen. Att varje dag ta 3 minuter mer, eller minst i alla fall 3 minuter mer än vad du brukar göra, tid till att bara umgås med Gud. Bjuda in honom i ditt liv. Och du får givetvis ta mycket mer. Men att ta en liten stund, 3 minuter, det hinner vi alla med, till att bjuda in Gud och Jesus i vår närvaro. Att låta honom få komma och röra vid oss på ett personligt sätt. Och be gärna specifikt att Fadern, Jesus och den helige ande ska uppenbara sig för dig. Och att du ska få ett tydligt personligt möte med Gud. Börja be den bönen om du inte gör det. För det är en väldigt bra bön att be att Gud ska uppenbara sig. Att vi ska få ett personligt möte med honom. För det är det allting handlar om. Det är där allting börjar och det är det som gör att saker och ting kan hända. Att vi får en djupare personlig relation med Jesus. Och ta chansen även att ta emot förbön när den möjligheten ges. Det görs det i våra gudstjänster här. Så har vi förebedjare i slutet av gudstjänsterna som gärna ber för dig. Lägger händerna på dig och ber. Och jag tror att det är någonting som vi kan göra oftare. Ta den möjligheten att få förbön av andra som ber för oss. Så ta den möjligheten. Jag försöker göra det så ofta jag kan själv. Det är en bra möjlighet, en bra start framåt. Låt oss be tillsammans. Tack Jesus att du är med oss. Du är fantastisk och vi tackar dig för att du möter oss på ett personligt sätt. Var och en där vi befinner oss. Vi ber att vi alla ska få möta dig och bli förvandlade. Vi ber att vi ska få vara använda av dig också till att sprida ditt rike vidare. Men det börjar med ett möte med dig Jesus. Och låt oss få en fördjupad relation där vi får uppleva både din kärlek men också din helighet och godhet. Amen.